Nej, men Elias fick ju höra det. Det var en kollega till mig som var på vår releasefest på Stadsgårdsterminalen som efteråt kom fram till mig och sa, han har en sån bra röst. Och då sa jag, ja men absolut, fan, verkligen, ja, det är en fantastisk resurs. Ja, han har en sån naturlig talarröst.
Och då hade jag pratat med den här kvinnan efter giget.
Ja, i kanske 30 sekunder. Mm. Men det var själva din talade röst, din sångröst, nej. Men har du en sån, får du ofta höra det, en naturlig talarröst?
Nej, men jag tror att jag har bättre mickteknik än vad du har.
Alltså, men du har ingen mick när du pratar med henne?
Det har blivit sån fix idé att August har väldigt dålig mickteknik. Så jag tänkte...
Fix idé hos vem? Vem är det som
jag? I mitt huvud. Och okay, när du tog upp det så tänkte jag så här, ja, men då ska jag passa på att trycka in kniven rejält.
Varför kan du inte bara trycka in micken rejält?
Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen. En podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och i det här avsnittet har jag den stora glädjen att träffa August Borg och Elias Eriksson, även kända som Stilla havet. Det här är ett väldigt personligt avsnitt för mig av anledningar som vi går in på i samtalet. Jag fick anledning att återbesöka en väldigt kul och spännande tid i mitt liv under arbetet med det här avsnittet, och det är jag väldigt glad för, och det var en mysig pratstund. För er som inte vet vad eller vilka Stilla havet är eller vad de gör, så kan jag säga så här: de har gjort ett av årets allra bästa album, Natten. Det är new wave, krautigt doftande svensk pop producerad av Christian Gabel, och det låter alldeles fantastiskt med oerhört starka låtar. Vi kommer naturligtvis lyssna på det. Jag vill egentligen inte säga mer, för att det här långa avsnittet är en åktur. Så för er som vet vilka de här personerna är, säger jag bara, spänn fast säkerhetsbältena. Nu kör vi. Välkomna hit, August och Elias. Stilla havet.
Tackar, tackar.
Tack. Kul att vara här.
Vad roligt. Vi ska snurra igång låten alldeles strax. Jag vill bara börja med att jag har en observation och en fördom. Vilken vill ni att jag ska börja med?
Jag vill inte höra fördomar, det är tråkigt tycker jag. Så börja med observationen, och den är positiv.
Jag kan tänka mig att höra fördomar, så ta fördomen sen då, så kan August stänga av.
Ja, okej. Okay. Då får du liksom mentalt stänga av här, August. Mm. Min fördom är att åtminstone en av er, men kanske båda, saknar körkort.
Nej, vi är ju två motormän.
Vi har både bil och körkort båda två.
Är det sant? Okej, för att ni, anledningen är att liksom genom åren så har det sjungit så himla mycket om tåg och tunnelbanor och fortsätter göra det.
Ja.
Jag tror att vi gillar alla typer av fordon. Sen kanske vi...
Jag hatar ju bilen, så det är ju verkligen...
Fast jag har aldrig träffat någon i vår ålder som har haft så många olika bilar. Det är inte för att jag hatar dem. Det är för att det
finns
ett...
bilismen djupt.
Jo, alltså precis, men jag älskar ju fordon.
Jo, men det är en av de mest negativa krafterna i vårt samhälle överhuvudtaget.
Jo, men det har ju till och med börjat liksom, innan man elektrifierar på liksom, daglig basis, var det ju en pionjär att börja elektrifiera olika fordon.
Ja, inte bilar.
Nej, men det väntar bara.
Ja, men vi lämnar det. Det är ingenting... Jag är stolt över att jag kör kort. Det är verkligen fruktansvärt med bilismen. Och vi cyklade hit, om det är någon typ av...
Det är ett fordon.
Förlåtande.
Mm. Bra. Jag sparar den här observationen till lite senare. Den kommer in lite mer organiskt i det som kommer hända då.
Intressant. Ja. Mm.
Ni vet ju vad det här går ut på. Så jag snurrar igång kvällens första nummer.
Kul.
Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher.
mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Jogo paio, carne seca, tocinho no caldo.
Vi hörde den brasilianska artisten Chico Buarque sjunga låten Feijoada Completa.
Elias, vilket uttal.
Ja.
Du lyste upp, berätta.
Just i Brasilien har jag varit och ätit Feijoada Completa också. Fantastiskt rätt.
Mm. Till och med nationalrätten om du frågar.
Ja,
någon sorts
precis.
Liksom, lexikon.
Det är väl lite deras bruna bönor med fläsk.
Och tunga och mage och
ja,
allt.
Hela
lite
hissen.
Lite ärtsoppa med Completos.
Upp och ner från källan och upp till terrassen. Ja. Om det hade varit en hiss i en typ av matstrupe.
Mm. Men hur visste du det? Eller hur spottade du den här grejen? Var det för att jag ju kanske jobbar lite med mat? Eller?
Kanske det.
Ja, okay. Mm.
Jag talar inte portugisiska, men jag tog mig friheten att översätta med maskinell hjälp texten. Och det är liksom till 50% en manual i hur en feijoada completa ska tillredas.
Mm.
Är det någonting som du någonsin har svängt ihop?
Ja, men det har jag nog. Jag var där när jag kanske var 22 bast med en polare som hade en brorsa som bodde där. Och vi, alla de var väl inte så jättematintresserade, men jag hade jobbat som kock då i 2 bast och började liksom utforska det köket. Och feijoada var grymt, eller liksom det påminner om bruna bönor, man kokar sönder det och det är en gryta. Men just så fick jag käka liksom Completos-grejen och det var grymt. Och det har jag försökt efterskapa några gånger.
TV-serien The Bear, har ni sett den?
Ja, jag har sett lite grann.
Den vill ju få oss att tro att det officiella kökssoundtracket, i alla fall i haute cuisine-världen i USA, är R.E.M.
Ja.
Hur sanningsenligt skulle du säga att det är, Elias?
Inte alls. Jag har ingen aning. Alltså, jag tror min arbetsplats är liksom väldigt mycket utifrån den musiken jag gillar. Ja, väldigt svårt. Jag har jobbat där länge.
Du får rätta mig här nu om jag är fel, men du är köksmästare på restaurangen Wood.
Nu är ingenting.
Nu är det
nej, men jag menar, nu försöker jag jobba med lite annat och hålla på med det här. Historiskt sett, absolut. Men vi har ju släppt skivan och det har blivit mycket jobb med det. Och nu, jag jobbar några dagar i veckan, men all fokus ligger på släppet och ja... Stilla havet.
Ja, det gläder mig att höra ändå. Mm. För, jag har inte glömt att du sitter här, August.
Välkommen.
Ja, det hoppats.
Mikteknik.
Vi ska liksom gräva djupare i din yrkessituation om en kort stund. Men jag tänkte fråga dig, stödjer du Elias i det beslutet?
Ja, absolut. Eller jag...
Du var den som kom på det.
Han har mitt fulla stöd i allt. Jag stödjer honom. Jag står långt bakom honom, men jag stöder honom.
Okej. Får jag bara fråga, är du tjänstledig eller har du liksom sagt fuck you, nu är rockstjärnedrömmen igångkickad?
Nej, men alltså anledningen att jag jobbar med det jag gör för att kunna försörja min familj är för att hålla på med liksom, musiken. Så har det alltid varit. Och sen så har det gått liksom, bättre och sämre på liksom, den andra delen av karriären i båda riktningar eller båda.
Kan man är det som parallella vågor eller går de emot varandra?
Ja, vad tycker du? Kan du se ett mönster? Vi har ändå hållit på i ett tag med två olika... Jag tror, vi ser oss själva som lite renässansmän. Att vi liksom, man vill inte utsluta det ena för andra och man måste hålla på.
Mm. Men det är, jag tycker, alltså återigen, det är ju värmande att höra att det inte är... Så här, ja, men, jag har ju mitt riktiga jobb så att jag får göra den här musikgrejen när jag har tid, vilket blir mindre och mindre ofta nu för tiden.
Ja, men det finns väl en sån oro. Nej, men jag tror att vi, liksom, när man skaffar barn och familj och sånt där, att det är mycket roligare att ha en farsa som gör det han vill än och bara en farsa som löneslavar.
En farsa som man inte liksom skäms för att ha med på föräldradagen.
Ja, det gör man ju förr eller senare ändå, ja, som precis. Barn.
Eller så, oavsett, så skäms en sambo kanske, eller tvärtom. Men nej, vad fan, det är, man vill göra saker som man tycker är kul. Sen måste ju stålarna in på något sätt.
Det är sant. August, känner du till Jolo, Jan-Olof Olsson? En dåtida svensk journalist och författare.
Ja, det låter bekant. Det låter bekant.
Ja, bland annat medförfattare till Någonstans i Sverige, tv-serien.
Okej, med Janne.
Precis,
namn blev Karlsson. Jan Karlsson. Ja, men vi tar bort det här, Loffe. För jag tänker sådana jazzpersoner brukar tycka att det är lite plebejiskt att säga Loffe.
Okej, ja. Med
Jan Karlsson.
Trumslagaren Jan Karlsson. Ja. Han hade en grej, Jolo då, inte Jan Karlsson. Han reste ju runt framförallt i...
Han hade många grejer också, Jan Karlsson.
Jan Karlsson hade många grejer, absolut. Grejer. Mm. Det är ett annat avsnitt, eller en annan del av det här avsnittet. Men Jolo hade en grej, att när han reste runt i efterkrigs-Europa så beställde han alltid bara en och samma rätt, oavsett vad det var för postnummer där han befann sig. Kan du gissa vilken rätt det var? Jag sitter på facit, så att det är bara en...
Sjötunga Walewska.
Bra gissning. Wienerschnitzel. Mm. Han menar att det är liksom råvaror som går att få tag i, och det är svårt för en kock, oavsett liksom berusningsgrad och hygiennivå, att misslyckas. Mm. Nu pekar August på Elias som nickar menande här.
Det är en bra idé att man har en sån, att man vet att finns det det. Jag har en bekant som, han är betydligt äldre än jag är, och han säger, ja, jag vet August, finns det korv på menyn så tar jag alltid det.
För att han älskar det, eller för att...
Ja, men det är någon slags säkerhet och att han älskar det. Och det är så här, när man ser honom på 200 meters avstånd ser man att det här är en man som har levt. Han har inte bara sagt, utan han har levt efter det axiomet.
Kanske de
har
överlevt?
Ja, inte så mycket längre, tror jag. Nej, okay. Det har satt sin prägel på hans hälsa, tror jag.
Men han lever?
Knappt.
Jag ska spela nästa låt och sen så plockar vi upp precis den här tråden.
Alltså, finns det korv? Då tar jag det. Men jag tänker så här, lite för sent på 80-talet för att låta så här, för att det är från ställen där man inte haft jätteheta syntar jättetidigt, så att liksom det är någon koreansk då, jag tror kanske till och med kan vara 90-tal. Ljudvågorna färdas långsamt österut. Först ska de förbi Baltikum.
Men det är koreanskt. Eller?
Ja, men det är inte det är ändå ganska subtilt.
Koreanskt.
Jo, absolut, det är koreanska. Men det är ändå en ganska subtil och tillbakalutad sång som jag uppskattar, jämfört med den här mer liksom demonstrations... tågskriket, men, som vi brukar lyssna på när det kommer till koreansk musik.
Men är det nord eller syd?
Nej, det kan jag inte avgöra. Vad de sjunger förstår jag ingenting av.
Bra gitarr.
Men det är... Man lärde sig under åren i Nordkorea, som du, Patrik, säkert alluderar till här, väldigt många liksom paroller, slagord, olika typer av liksom återkommande ord. Jag tyvärr lärde jag mig aldrig koreanska som språk, men alla de här liksom nyckelorden i den här mytologiska historien om nationen, landet, rasen och så vidare, de kunde man ju, för de återkom från gatunamn till det dagliga talet, och de hörde inte så mycket där, vilket väl kan tyda på att det är lite äldre eller från en annan del av halvön.
Så att om någon skulle gå fram till dig och säga Annyeonghaseyo, jigeum byeojimika?
Ja, jag skulle ju kanske uttala lite annorlunda då. Annyeonghaseyo. Det blir lite hårdare med det här nordkoreanska. När man har träffat sydkoreaner så tycker de ofta att de få fraser jag kan låter lite märkliga. Och inte bara för att man har ett dåligt uttal, utan för att det är lite som finlandssvenskan, att det finns såna arkaiska uttryck. Att det låter lite som att någon pratar på 50-talet.
Mm, för de,
typ... Tjenare, hur har du med svingplattarna? För att historien har stått still.
Ja,
precis. Sen 50-talet. Medan de i Sydkorea är ju väldigt liksom inspirerade, eller influerade av...
Skapar framtiden i princip.
Mm. Ja, absolut. Och varit liksom anglosaxiskt inflytande.
Vi hörde den andra K-popen. Det här är den nordkoreanska orkestern Pochonbo Electronic Ensemble.
Wow.
Mäktigt.
Ja, det var en otroligt fin låt.
Ja, den heter... Det här är ju... Alltså,
jag har du hittat här?
Internet.
Jo, det förstår jag. Men vilken, liksom, vilken, under vilken sten har du lyft?
På youthpioneers.com så finns det någon som har tagit sig an att liksom lista de fem hetaste nordkoreanska akterna.
Mm. Är den där resebyrån? Youth
ja, Pioneer? Exakt. Och då är ju popgrupp...
Jävligt dubiös verksamhet. Nej, men om man ska vara liksom, man ska vara lite seriös så är det där oerhört tveksamt.
Mm. Jag tänker att nu lyfter vi på ridån för alla som inte hänger med på det vi pratar om. August, varför spelar jag nordkoreansk pop från typ någonstans på 90-talet? Låten heter på engelska Are We Living Like In Those Days? Men naturligtvis så är ursprungstiteln någonting helt annat koreanskt uttalat. Varför spelar den här?
Ja, men den sympatiska tolkningen är att Elias och jag spelade in en EP i Nordkorea för 7 år sedan när han var där och hälsade på mig. För att jag bodde i Nordkorea då.
Ja, precis, jag känner att vi måste gå gräva lite djupare.
Jo, men jag tänker att fokus här är ju vår kreativa verksamhet.
Ja, det är inte nödvändigtvis.
Ja, för oss är
det.
Ja. Ja, vi projicerar.
Sen kan vi gräva ner oss.
Nej, men jag bodde i Nordkorea i 2,5 år och jobbade på svenska ambassaden där. För att jag är diplomat. Och då så kom Elias dit och vi spelade in den här EPn. 3 låtar. Som vi liksom, det vi skrev där också på något sätt präglades av.
Verklighet och fantasi.
Just det.
Snyggt.
Och liksom den väldigt speciella kontexten. Också den väldigt höga arbetsmoralen som vi tvingade oss finnas i. Eftersom vi, eller där man bor där i Nordkorea så har de sådana här megafoner utanför fönstret. Som väcker den. Med den där typen av musik. Fast ännu mer liksom så här marschmusik klockan...
Vad heter de? Marongband.
Ja, Moranbong finns ju en.
Moranbong.
Det är ju för övrigt Youth Pioneers nummer 1 på topplistan.
Ja, nej, men det är ju för det, men det som du spelar var ju mycket mer subtilt och ganska trevligt. Moranbong band eller Moranbong girls är ju liksom det är arméns eller flygvapnets orkester, och det är enbart kvinnor som också har uniform och som sjunger, och så är det liksom de gör enorma konserter med så 10 000 personer i kören. Och
som är militärer?
Ja, alla är väl militärer. Och sen så kommer det, så rullar de in några tanks, några stridsflygplan, flyger förbi refrängen, sprutar iväg lite rök. Det är ju scenshower som vi med Stilla Havet har långt kvar till att
fast
komma närheten.
Fast också inspirerat mycket av. Oh, ja. Med rök.
Oh, ja. Ja, rök, laser, allt sånt där har vi försökt jobba mycket med. Men det sagt så det är ju jävligt starka låtar.
Mm, och bra syntar.
Ja, extremt.
Men väldigt moderna syntar.
Elfiol kör mycket också.
Ja, men då har jag liksom en tvåpartsfråga. För att vi ska ju absolut prata om ert kreativa arbete inom konstellationen Stilla Havet med allt vad det innebär. Men jag känner att det är liksom svårt att prata om inspelningen av en EP i Nordkorea utan att gå in på förutsättningarna. För så här är det, att båda ni... har ju vid olika tillfällen varit med i Sveriges radiosammanhang och pratat om era nordkoreanska erfarenheter.
Just det. Ja.
Och om man lyssnar på ett avsnitt av Verkligheten i P3 från 2015 när reportern ringer upp dig, August, så Alltså det är liksom en sån här Aki Kaurismäki upplevelse att lyssna på. För att jag vet inte om du liksom gör ditt bästa för att få det att låta drägligt eller om du mådde sämre än bra just då. Men det låter som en människa som liksom dränerats på mycket gnista. Och en sak som du pratar om är att elnätet är svajigt, för att uttrycka sig diplomatiskt, mm. vilket du ändå gjorde som du är det.
Nej, men det var ju...
Vem släppade med utrustningen? Hur, liksom, hur lyckades ni göra det överhuvudtaget?
Nej, men den där, just den Sveriges Radio-intervjun, det var väl lite rock bottom för mig, milt sagt. Nej, men det var inte jättekul då. Det ska jag säga. Nu var det länge sedan jag lyssnade på det, men det var inte jätteroligt. Och alltså, för att gå in på rent tekniska, så jag hade ju med mig när jag flyttade dit, jag hade någon diffus idé om just att kunna spela in musik och så, och väldigt mycket av de här sakerna var, gick sönder, för att det är så låg
spänning.
Ja, precis. Så att till slut så, nej men så här, jag hade med en vanlig stereo och så här, högtalare och grejer, allt sånt där var bara slänga när jag kom hem, för att det hade typ på något sätt gått sönder det där, för att det var så låg spänning hela tiden. Det här funkar ju för att allt man kör via batteri och sånt funkar, men så här, monitor och sånt, allt var trasigt.
Okej, men ni lyckades ändå spela in kanske grunderna i alla fall till tre låtar, varav en Fritt fall, va? Det tycker jag är en av era starkaste personligen. Hur, om vi bollar över till dig då, Elias, vad är den mest problemfria inspelningsprocessen ni har haft hittills?
Alltså, August behövde ju ett svepskäl för att få in mig. Och i och med att jag jobbar med mat så fixade du en catering till mig då på nationaldagsfirandet.
Jag gick långt för att hitta den cateringen. Det var inte så att man ringer närmaste cateringfirma, utan
cateringen
är från Sverige.
Och jag hade precis varit med och öppnat den här restaurangen som jag jobbar med, och säkert jobbat långpanna liksom i 3-4 månader. Fått ett barn som var full rulle, och när jag var på väg till Nordkorea så tänkte jag inte så mycket på själva inspelningen. Inte så mycket på själva cateringen heller. Men när jag satt i det här lilla sovjetiska propellerplanet från Peking så började jag säga, oh jävlar, nu börjar jag jobbet på riktigt. Och dels började kolla igenom saker som hade skickat till varandra och började räkna över vad jag hade fått med mig för svenska kryddor i bagaget. Och jag skulle bara vara där 5 dagar, tror jag, för att det var så ofta planen gick som jag kunde tajma hem sen. Men det var ju full rulle, alltså både musikmässigt och matlagningsmässigt, så att säga.
Och kanske lite trevligt socialt där mitt emellan.
Ja, jo, absolut.
Så att på 5 dagar, nu jag ska inte gå händelserna i förväg, men bara, på 5 dagar så lyckades du dels, alltså ni, spela in liksom, i alla fall betydande delar, antar jag, av det som blev EPN.
Mm.
Och nu ska jag också hänvisa till liksom ljudkollegor. Om man lyssnar på ett avsnitt av P1s Konflikt om liksom, det, tyst diplomati och Nordkorea och sådär, så berättar du en anekdot från vad jag antar är samma
resa. Det är den resan. Jag har bara varit där.
Alltså, det var en lite mer humoristisk och varm ton än din utsaga från Nordkorea, August. För, alltså, du sa att du skulle laga gris till 180 diplomater. Du presenteras med en spädgris i princip.
Ja, men jag tror liksom August försökte kratta så mulligt som möjligt och beställa en gris. Men du visste ju inte heller att det var en minigris. Eller?
Nej, men jag kunde inte... Eller det var väl mitt uppdrag på något sätt, att ha någorlunda insyn i jordbrukssamhället och så, och liksom de förutsättningarna i Nordkorea. Och där hade jag väl uppenbarligen misslyckats, eftersom jag inte förstod att en vuxen gris i Nordkorea väger kanske 60 kilo, medan en vuxen gris i Sverige väger väl i alla fall 500 kilo.
Ja, det är uttagen och filéad 150. Ja, men det var ju kul.
Men då kunde vi köpa in lite kyckling istället.
Just det.
Som levererades frysta i klump.
Ja, exakt. Och August hade varit i Peking och köpt en sån här doppvärmare. Mm. Som vi, ja. Där kan man ju lyssna på i Konflikt. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var en resa i sig och en rolig utmaning som kock. Men jag tror den största liksom, så här efterhand utmaningen var när vi skulle spela in musikvideo på då, det heliga torget där. så här i efterhand när man lyssnar på en annan P3 eller P1-dokumentär om den här amerikanen som du företräder, så känns ju det lite galet att vi sprang runt och spelade in.
Du är ändå liksom UD-utskickad diplomat, August. Var det liksom under din beskyddande, vad heter det, verkställan?
Man beskyddar sig själv. Ja, nej, men det är ju en växelverkan det där mellan den konstnärliga friheten och den kanske inte allt för stora friheten för alla i Nordkorea.
Nej, men du tog ut svängarna ganska rejält. Alltså inte inom ditt... Du gjorde inget övertramp på det sättet. Alltså jag försöker inte snacka ner dig som yrkesman. Men det kändes som att du hade kontroll över situationen. Eller jag minns ju när jag kom av planet, så försökte de ta min lur, min dator, allting jag liksom hade. Och du bara, app, du kom precis, mötte mig vid flygplanet när jag höll på att bli av med allt.
Men jag tänker också det här med att föra in livsmedel. Det är väl inte helt oproblematiskt. Eller så kanske är det just
det. Nej, men det finns ju, eller det är ju viktigt att man respekterar olika typer av leveranser och sånt till ambassader. Det är en del i den diplomatiska kutymen. Mm. Absolut. Sen har du ju vissa kurirsändningar och sånt som man absolut inte får hålla på och rota i. Men jag tycker att det finns en god sån praxis att man inte håller på. Alltså om nordkoreanen vill ta med sig några 100 kilo kimchi hit, så tror jag inte att svenska jordbruksverket ställer till det. Man får försöka vara lite pragmatisk där.
Och det var ju snarare, jag höll på att missa planet för att det var i Peking när jag gjorde transiten som de började gidra om alla kryddor och skit.
Mm. Och då fanns inte August där för att...
Nej, men så fort de förstod att jag skulle till Nordkorea så var man såhär, okej, då började de garva. Så fick jag ta med vad som helst.
Lycka till.
Ja. Yeah.
Okej, men för att knyta ihop den här säcken då, har du också liksom lagt ner den diplomatiska verksamheten, eller åtminstone liksom den UD-relaterade verksamheten, för att syssla med musikalisk diplomati tillsammans med Elias i liksom den absoluta framtiden?
Nej, men jag har fortfarande en fot absolut kvar på UD, dagligdags.
Finns det i stjärnorna att du blir stationerad utomlands igen?
Det är väl en senare fråga, men nu jobbar jag med mer, vad ska man säga, administrativa frågor under den här perioden.
Mm. Bra, ska vi spela en låt?
Gärna.
Alltså, jag vill ju prata om ert senaste album i synnerhet, men jag vill också gå tillbaka lite, men jag tycker att vi sparkar in den dörren direkt med den här. Stilla havet. Vad lyssnade vi på?
Det var första låten på vår nya skiva.
Mm. Vad heter det?
Baksätet. Och skivan heter Natten. Mm. Baksätet in, i baksätet in i natten kanske man kan.
Ja, det är väl lite anthemet för hela skivan, tänker jag. Mm. Vi börjar i baksätet och åker ut i natten.
Mm. Det är fint.
Sen slutar vi där i Ukraina. I Odessa.
Just det. Som också är, alltså, det här är inte en liksom, recension, och framförallt så är den inte helt ombedd heller, men jag har hängt med från början ännu tidigare än så till och med, men jag tycker liksom att utvecklingskurvan har varit liksom hårdare, kallare, aggressivare på något sätt. Mm. Och sen nu, så i och med den här skivan, så känns det som att det är två människor som bara så här, accepterat att så här, tiden har gått, man har gett upp lite, tillåt sig, det är liksom, kanter har nötts ner, det är ljud och stämningar. Istället för att liksom axa och bli hårdare, så går ni åt andra hållet, och liksom stundtals så är det ju liksom väldigt nertonat och mjukt och liksom sårbart och vackert. Det här är ju verkligen en intentionsförklaring i den riktningen. Sen så är, finns det ju liksom en stor dynamisk bredd på hela skivan. Men alltså, wow, det var en överraskning.
Ja, vad fint att se det. Jag tror vi har nog tänkt att när vi påbörjade arbetet med den här, att det skulle bli fortsätta. Vi ska bara köra på det vi har gjort, fast nu ska vi göra det mer extremare. Sen så är det så fascinerande med vad resultatet blir, och speciellt när en person håller i hela produktionen, att det är så här, kanske de här hårdaste låtarna som vi tänkte liksom skulle bli anthem för hela den här skivan, bara var så här, nej, det går inte, och det är ju Christian Gabel som har liksom hållit nere och vill liksom dra ner tempot, och jag tror att vi har varit ganska liksom, du har alltid velat dra ner tempot sen vi spelade liksom 200 bpm punk när vi var små, och jag har bara velat dra upp det. Att så har vi bara stannat lite grann på 165 om man ska vara nördig, men nu att ha en sån spegel, någon att bolla med, så har man kunnat, ja, men göra låtarna mer rättvisa, och det känns som att det har blivit jävligt kul skiva och en bra variation liksom.
Fint sagt, men tack. Jag tyckte det var fint det du sa. Och det är väl, eller du sa typ överraskning eller att du blev förvånad och någonting, och det är ju fantastiskt kul om vi kan göra det, liksom sätta det. Tycker jag är härligt.
Jag tycker jag har sett det live några gånger, och ja, det, jag förstår verkligen den här nordkoreanska inspirationen i scenföreställningen. Men där är det ju, alltså,
hit med 10 000 i kören.
Ja, precis. Och så här, tifo. Nej, men det är liksom, det är på något sätt, det är liksom, det är mycket så här kyla och stålhårdhet, plus liksom läckra färger och mycket rök. Men live så är det ganska, alltså, där är det fan fullt ställ, och liksom, det känns liksom kompromisslöst i energin och attityden. Mm. Och kanske inte så att låtarna heller har, alltså att låtkatalogen har tillåtit en nerväxling.
Nej, det var svårt då liksom, har det uttalat. Det är snarare som att så här, någon kan kolla på låten rent krasst och säga så här, ah, men den här måste ner i tempo. För så att vi har ett stadigt tempo och vi har en arbetsform som är liksom vår. Sen behöver någon som tittar på det med ett annat öga och kan liksom variera lite.
Okej, men den stora obesvarade frågan hittills då är ju såklart, för att August, du har ju flera tillfällen nämnt Bob Hund, liksom, du är ett gammalt stor fan. Jag vet inte om det gäller för dig också, Elias.
Jo, men jag tror så här, Bob Hund, absolut stort fan, men det var ju nog inte därför vi började jobba med Christian.
För exakt, för det är dit jag ville komma.
Ja, men och att vi har alltid haft samma referenser och inspiration som Bob Hund. Att det är så här Kraftwerk, det är Per Ubu och det är
Magazine.
Ja, men vi har lyssnat på samma saker, och det de har gjort är någonting helt annat, och de gjorde det för 20 år sedan, så det är konstigt att jämföra. Men du vill väl lite outa att vi ska spela med dem också i slutet på november där, vecka 48.
Okej, fan vad kul. Då ser vi till att det här släpps innan också. Så
Att, det vore bra.
Ja.
Det är ju redan utsålt i och för sig.
Ja, det spelar ingen roll. Så,
nej, okay.
Det alltså, oavsett om vi har varit med i bilden.
Nej, men alltså, jo, men det är väl klart att vi har ju varit och sett Bob Hund många gånger och liksom varit fans på något sätt. Absolut, i alla år. Det är väl ett av Sveriges liksom bästa band. Ja. Absolut.
Men det är ändå just Christian ni hovade in, inte Johnny Essing.
Nej, men det är ju för att Christian har gjort den här fantastiska solo grejerna. Och då är det kanske inte just 1900 som är också bra, men det är ju liksom inte åt det hållet vi har sökt oss, vilket är ganska uppenbart om man lyssnar på vår musik. Utan det är hans
mikrofilm. Och,
just det. Ja, ja, och kanske framförallt just mikrofilm som vi tyckte var fantastiskt bra och inspirerande. Och då kontaktade vi honom och på den vägen är det.
Mm.
Och det har ju varit förlösande för vår process och hela den här skivan liksom definierar det verkligen.
Okej, då kommer ju den här frågan, och det är nu när ni har gjort i mina öron den mest väljudande skivan hittills i er katalog. Ni har haft ett fruktbart samarbete med Christian G. Ni kanske inte ens tänker på det, men liksom, hur går man vidare från en sån här grej? Känner ni att ni vill kasta er in i en helt ny riktning, eller har ni plockat mer så mycket verktyg och lärdomar från det här att liksom det är en bra byggsten för hur Stillahavet kommer låta framgent?
Det är en spänstig fråga 2 veckor från releasen. Så här, när vi ändå, det är väl klart att tankarna finns där och snurrar runt. Men ja, vi satt ju här nere tidigare och pratade lite om det. Men,
på fredagen?
Ja. Ja, men det är svårt att säga så här, 2 veckor efter man släppt plattan.
Vi får höras lite senare om det helt enkelt.
Ja, nej, men det är väl klart att vi kommer försöka ta det i en diametralt annorlunda riktning. Det kan jag lova.
Ja, alltså nu känns det som att vi knutit ihop säcken lite grann med det vi försökt göra hela tiden med den här skivan. Så snarare att vi försöker liksom hitta på något annat. Sen har man ingen aning om liksom hur ens inspiration och livssituation ser ut när vi påbörjar det processen.
Fokus nu är ju på något sätt då, när man har skivan och försöka med live och liksom bygga på och fortsätta och liksom, alltså presentera det live, vilket ju är en stor utmaning.
Ja, då har jag en fråga som kanske inte kräver lika mycket eftertänksamhet i svaret. Hur kommer det se ut när ni kör live nästa gång? Är det, ni hade en releasefest och spelning på Stadsgårdsterminalen.
Mm.
Den missade jag tyvärr. Men är det ni två på scen eller kommer ni liksom
vi
tänka
har med
större?
Oss, ja, men vi har med oss Sara Wilson på bas som också varit med på skivan. Så att nu har vi på något sätt knutit ihop det här liksom live-grejen. Vi kör fortfarande med trummaskiner och det finns väl en liten tanke att kanske köra en trummis eller med en rytmsektion framöver. Men det är väl lite också oskrivet. Vi får se lite vad vi landar och vad liksom, nu håller vi på att boka våren och lite sena vintergig. Vad det kommer leda till liksom.
Den amerikanska komikern Todd Glass bästa recept på liksom en lyckad hemmafest. Och då får man ju komma ihåg att många amerikaner bor i hus. Så att jag antar att det här
och åker bil.
Åker bil. Och så här är speciellt med en bakgård. Men hans bästa tips är att skaffa ett bra PA med inbyggd reverb. Så man kan dra på reverbet. Och anlita en live-trummis som trummar till låtarna på Spotify-listan.
Jaha.
Wow. Ja, det får man tänka på 2 saker. Och den ena är ett bra reverb. Att jag var på en releasefest i lördags med Nina Kienert. Hennes nya skiva Religious. Som är fantastiskt bra.
Och delar också de 2 första bokstäverna med ordet reverb.
Ja, och även smart. Hela skivan handlar mycket om reverb. På ett fantastiskt bra sätt. Ja, men det är liksom det är reverbens reverb. Ja, det är fantastiskt bra. Och starkt. Och sen också nummer 2 är att jag en gång sålde ett begagnat, eller uppenbarligen var det begagnat för det var jag som sålde det. Ett trumset på, och det var innan blocket, så jag var på gula
sidorna.
Gula tidningen för fan. Gula sidorna med telefonkatalogen.
Ja, okay, ja.
Kom in i matchen. Nej, men och då sålde jag det här trumsetet. Så kom det en snubbe som, vet du, jag tjockade hela trumset. Jag ska ha 50-årsfest. Eller 40-årsfest, jag vet inte. Jaha. Men jag tänker så schysst på en schysst fest och bara ett trumset som står om någon vill bara gå upp och köra några låtar.
Han var före sin tid.
Alltså för fan. Vilken partydödare. Att bara ha ett trumset på en fest.
Men på hans fest har ju folk med sig gitarr.
Nej. Idén var att det skulle bara vara trummor. Om man var gubb och köra lite trummor.
Okej, ja. Han var före och efter och under sin tid.
Jag skulle inte vilja komma på den festen. Ja. Alltså det var två saker där. Men ja.
Bra.
Mm. Men du försöker sälja in det här konceptet att vi skulle ha en trummis som spelar till vår musik.
Det låter inte som en skitdum idé. Bra sagt, Elias. Ja,
med Ninas reverb.
Ja. Verkligen. Ja, vi tar med oss det. se vad vi landar.
För vi spelade Nettan digitala trummor förut med er.
Ja, precis. Ja.
Men hon är inte riktigt med i den utsträckningen längre.
Nej, hon... var ju med.
Jeanette Axlander.
Ja, exakt. Ja, men Jeanette var med skitlänge och hon var med på två låtar på skivan. Och vi har väl ändå tänkt att vi så här, i och med att grunden är jag och August, ska vi försöka röra upp lite i liveformen och göra lite annat. Så att jag tänker att det är en del av processen liksom, att byta ut lite medlemmar och så.
Okej, nu ska vi spela en låt.
På Lemur. Kommer du ihåg dem?
Ja, absolut.
Jag tyckte också det lät som Silver Bullet.
Ja, men lite långsammare och lite mjukare. Silverbullet är ju ändå Sveriges bästa band.
Nu är det ju verkligen inget quiz, men Elias Eriksson, deltagaren i den röda ringhörnan, var ändå spot on.
Oh, var det? Ja. Wow, ja, vad kul.
Lemur.
Ja.
Ja, det var det. Ja.
Precis. Alltså det som är så himla kul med att göra den här podden, för när jag liksom letar vinklar. Ja, men det är typ den stunden nu för tiden som jag har tid att verkligen sväva iväg och hitta för mig ny musik. Och det här var en ny sån bekantskap. Bandet heter Lemur, precis som du sa. Och det finns lite rockhistoriskt DNA i den här gruppen. Tony Thorén och liten Falke Holmsdotter Maja Thorén spelar bas. Och, ja, ett gillande nickande här.
Ja, nej, men det,
jag tänker på, förlåt om jag bryter det, men att vårt gamla band Alarmrock var lite uppbyggd med samma DNA.
Och att de, men det var väl också så att de släppte någon skiva.
Ja, och sen hamnade vi på samma bolag som Lemur med Alarmrock då. Och det var så roligt att det var då Litens barns band och så du Mats Mums barns band. Att det fanns, och vi var de enda som inte var trallpunk. Så Så att, ja, snyggt spottat.
Ja, men så här va. Låten heter Mitt rock'n'roll jag dog när jag var 27. Albumet heter Ge mig drömmar att leva eller gift att dö från 2015.
Och det är någon sån typ Gunnar Ekelöf,
ja,
eller
precis.
Karin Boy, eller någon sån modernist poet.
Exakt. Det här är en skitbra skiva. Jag rekommenderar den varmt. Jag hade lite svårt att välja låta, men jag, just den här, alltså det är liksom, jag är svag för när en och samma textrad upprepas och det känns inte repetitivt, utan det är som att den ingjuts med en ny innebörd varje vända.
Vi har försökt tusen gånger.
Ja, men vi vill alltid för mycket. Det finns för mycket att säga. Men jag tyckte det var fint introt där med den här liksom, jag tänkte på typ Can och det här liksom monotona där. Det hade du menat kunnat stanna i.
Jag tyckte det var perfekt.
Ja, det var fint. Det var jättebra.
Ja, när jag gick i mellanstadiet så hade jag en lärare som var liksom
sångare i Lemur.
Dödsfan av gruppen Köttgrottorna.
Okay.
Som Järfällabandet som ligger fortfarande tror jag på skivbolaget Beat Butchers.
De ligger där de ligger.
De ligger där de ligger. Och där, som ni redan var inne på, låg ju också...
Yes. We're coming. Hade du någon koll på Alarmrock innan?
Nej, tyvärr hade det gått mig förbi. Men det är ju, alltså, fan vad bra.
Ja, det tycker jag.
Ja. Det här är ju Sveriges Redskins.
Ja.
Ja, det var någon som sa, då blev vi, kul, men vilka var det? Den började vi lyssna på då.
Och bara, fan.
Nej, det är ju svinbra, absolut. Alltså det hade vi gärna velat vara.
Enda duetten med. Jag är imponerad över din bredd, att du så här är så liksom inbiten i jazz. Alla liksom, när man lyssnar på din podd.
Nej, du gör inte det.
Nu är det beröm.
Gör
inte det, keep it coming.
Ordet är fritt.
Ja.
Nej, August och Elias, vad var vi hörde för de som inte hängde med på svadan innan?
Ja, det var Alarmrock, vårt första band kan man säga, då vi träffades. Vi har aldrig haft någon direkt liksom, kompisrelation. Vi har ju alltid...
Det har varit strictly business.
Strictly business from the start. Men det här var Alarmrock som vi höll på med i 4 år eller 3 år. Men jävligt produktiva. En EP och kanske 200 demos.
Mm. Och hur många spelningar är det?
400.
400 kanske, ja.
För det finns ju en...
En tid innan sociala medier när man, och innan digital utgivning. När man kunde göra väldigt, väldigt många spelningar. Men inga skivor.
För det finns ju en story kring er som är ute och fladdrar på the World Wide Web. Som innehåller ett eventuellt inmundigande av... matsvamp från Tjernobyltrakten. Och då undrar jag, är det här från liksom den eran?
Exakt, ja, exakt.
Det var stafettpinnen överlämnad.
Ja, jag kan ju börja och ska nu fylla på. Men jag minns det som att vi var hemma hos en arrangör som bodde i... Var här i Gomel, som är gränsstad till Tjernobyl, va? Och på vägen dit, i och med att vi närmade oss själva... kärnkraftverket, så var vi väldigt måna om att äta saker i folie.
Ja, men det var ju så, vi åkte tåg dit.
Ja.
Och på vägen så, då åkte man igenom en region där det var så här att alla fönster och dörrar och sånt var tvungna att vara stängda på tåget. För att
och det
här
var ändå
igenom...
2013?
Nej,
14, 15?
Ja, 10 kanske. 10,
ja. Oklart.
Men ja, halveringstiden på uran är väl det är en bråkdel.
Men då skulle det liksom vara tillslutet medan man kör, och de stannade inte vid stationerna, för då brände man igenom den här zonen lite snabbt. Liksom. Man vill inte få punka där, utan det ska liksom full fart.
Mm.
Och sen kom vi fram till den här och träffade den här. Det är fint att de var absolut arrangörer, de var också krustpunkare framförallt.
Ja. Jo, vi bodde hemma hos dem och så skulle de säga, ja, nu ska ni få äta lite lokalproducerad mat.
Innan gigget där.
Och vi var med och skalade potatis, så det tog en jävla tid att få upp den där soppan. Men så skulle de toppa med lite svamp. Och så här, ja, men såklart tänkte vi att de var importerade. Men så var det någon någon i bandet som var såhär, oh, is it locally? of course, sa de. Och ja, det här var ju liksom varit typ en mil från själva kärnkraftverket.
Men hade du påbörjat din kulinariska bana då?
Ja, men jag minns
då?
Att August var jävligt imponerad av att jag började turnera på Dotsen. Den skulle bara bli någon mos eller sopp eller någonting. Men att, och det var ju för att de har ju inte potatisskalare där. Så att de jobbade ju med liksom en skalkniv eller en sån här lite kortare kniv. Och då sitter det i ryggmärgen att man börjar turnera. Och turnera betyder att man har 7 sidor, liksom får en helt perfekt...
Men, och sen mosar de ju för sig ända på potatisen i.
Ja, men och jag tror att de såg det som en skymf, för det var ändå ganska fattigt där. Och
så ska
jag bort liksom en tredjedel av potatisen.
Av det här radioaktiva skalet.
Ja, kanske hade det också i.
Nej, men vi åt ju, eller vad ska man göra liksom? De gör en svampsoppa, det är klart vi käkar det. Det, eller det kan man inte säga nej till. Det
var... Men en jävla boost innan gigget.
Det är som den här scenen i filmen Papillon, jag vet inte om ni har sett den, när Steve McQueen är i det spetälska lägret och bjuds en cigarr och tar ett blås, och så säger den spetälska ledaren så här, hur visste du att vi har torr spetälska som inte smittar och inte den fuktiga? Och han säger bara, det visste jag inte.
Nej.
Och så blir han kung av de spetälska i det ögonblicket. Det är lite samma sak.
Ja.
Ja, det var ju därför, det var precis därför vi, vår succé i liksom den här regionen sen. När det visade sig att vi hade klarat initiationsriten så var det...
Det sorgliga är nog att de inte visste att deras svamp var...
Tjernobyl-trakten.
Tror att de visste att deras svamp var...
Radioaktiv.
Ja.
Jag vet inte, men jag vet att vår bokare där, turnéledare, han fick det upp det samma kväll med en tjej, eller kvinna, skulle man säga. Som han kallade för Baranovic svar på Marilyn Monroe.
Ja, toppen.
Ja, det var en kul resa. En av många resor att tillägga. Vi var där i det kändes som att vi började liksom, först var det Estland och sen var det Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland.
Ni följde typ Karl XII:s.
Ja, men August har alltid varit väldigt
historie. Vad heter det där hårdrocksbandet?
Sabaton.
Sabaton, ja det var väl...
Ni följde Sabaton.
Ja, vi följde Sabaton. Vi var lite före där.
Men alarmrock. Inte helt väsensskilt från det som kanske är, jag vet inte om det fanns något däremellan, men som kanske är nästa kapitel i alla fall i ditt musikaliska liv, Elias, Boris and the Yeltsins. Vad var det som hände med alarmrock?
Ja, men det imploderade väl där på Krim efter det här. Liksom den radioaktiva svampen, Baranovich, Marilyn Monroe och Moskva, Sankt Petersburg, Minsk gånger 15 och inställda gig och långa bussresor. Så efter alla de åren så liksom, ja, det imploderade.
Det finns ju andra platser att spela på. Men ni kände liksom att så här, det är Östeuropa och liksom gamla järnridån eller bust?
Ja, men i Sverige så var det typ så här 44, kvartersgårdar, kanske något gig i liksom på Skarinska i Umeå, Göteborg. Men där nere så var det ju great. Alltså vi kunde spela varje dag. Och ha publik.
Liksom. På svenska?
Ja. På svenska,
ja. Det har alltid varit på svenska. Ja. Nej, men också att göra liksom både så här konstiga ockuperade hus i Minsk. Där liksom mitt i gigget så här, stopp. Gå och hämta brandsläckarna. Vi bara, jaha, brinner det? Liksom så här lite naiva. Brinner, vart är nödgången? Nej, för nu kommer nazisterna. Skinner sig, så nu måste ni kunna spruta på den brandsläckarna. Och sen kommer polisen och sen måste ni liksom springa ut bakvägen. Från det till att köra så här jättestora så här stadsfestival någonstans i Ukraina, 20 000 pers.
Dagbapils. Liksom,
ja, den typen av gig. Så det var ju, alltså det var helt fantastiskt och jättekul för oss. Och, alltså, ja, svinkul verkligen. Men sen bara liksom det tog väl sin tribun på oss som människor.
Jag förstår.
Och som väldigt unga människor framförallt.
Ja.
Var det här någonting som du hade med på ditt CV under rubriken övrigt när du sökte in på UD?
Nej, men du var kvar
300 timmar i...
Nej, men det ledde väl lite, absolut. Det fick väl mig att liksom fundera på, för jag började när Elias och de började med Boris, så gjorde jag klart min utbildning liksom, i humaniora på universitetet. Och sen så det här fick mig att tänka att man kunde liksom jobba med andra länder. Ja, men liksom, mm. jag hade aldrig träffat någon som var diplomat eller någonting innan, men jag tyckte det var, jag hade fått upp ögonen på något sätt för liksom kultur och andra länder och Östeuropa. Jag började plugga ryska och så, och sen så blev det så.
Det här är ju bara dumhet naturligtvis, men liksom min första association om jag hör ordet så här, diplomat och rocker, det är någon som ser ut som typ Brian Ferry, inte som någon som liksom sprutar släckskum i nyllet på nynassar i Minsk.
Men det är väl en modig förebild för dig, Brian Ferry?
Vem har de? Ja. Nej, men det var väldigt viktigt.
Brandsläckarna eller Brian?
Ja, men då var det så här, först, alltså man först skulle spruta ut hela tuben och sen skulle man använda det som tillhygge. Ja, så det är liksom en dubbel, ja, en tvåstegsraket i tillhygge. Ja, för fan, det var ju Brest förut, den där nynazistincidenten.
Okej. Okay. Ja, men här kommer du och spräcker förutfattade meningar på den här sidan av bordet. Som diplomat, rocker alltså.
Ja, hur många rocker har ni i ert fack?
Nej, men jag lever ju och jag är gift med en musiker. Och när jag pratar med mina kollegor så här, ja, så frågar de, för man pratar ju mycket om att man är utlandsstationerad och jobbar på ambassaden och jobbar hemma. Så det är så här, ja, nej, men jag vet, det kan vara lite svårt för... Jag vet inte hur det kommer funka med jobb och så för Sara, min fru då, om man åker ut. Jaha, vad är hon, vad jobbar hon med? Då tror alla att så här, ja, men hon kanske är konsult eller advokat. Och så här, ja, men hon är musiker. Ja, nej, men det finns ju, det är ju bästa jobb. Det finns ju konserthus i nästan alla huvudstäder. Tänker de. Och det är ju fint så här, men eller min...
Ja, typ, det är så man gör. Man går till det lokala konserthuset, ja, och jobbar.
Hej,
jag kan inte nog det, men jag har jävligt bra feeling.
Jag är rockgitarrist.
Nu vet vi inte om det är stenhård konkurrens. Det är också en stor arbetsplats, men teoretiskt sett så är det UD:s bästa rocker. Men är du Stilla havets bästa diplomat?
Ja, absolut.
Eller du är bra på att lösa våra konflikter. Mm. Vi pratar inte så mycket om konflikter.
En bilateral diplomati här med Elias.
Ja.
Okej, vidare. Jag tror att jag kommer ta hjälp av YouTube här för att jag vill spela upp ett live-klipp.
Ja.
Alltså, i några år så var liksom min räddning under julen Debesislussen den 25.
Just det.
Och den absoluta känslomässiga tidsmaskinen som jag sögs in i häromdagen när jag upptäckte att det här ligger uppe, den går liksom inte att beskriva. Jag ska försöka, vi kan ju hjälpas åt. Men,
ja, spännande.
Vi kan ju både lyssna och titta, och ni där hemma får knappa in Boris and the Yeltsins Littorin, Debesislussen 2010-12-25. Jag var där.
Ja,
det var du också.
Ja.
Alla drömmar blev bara misär. Jag skulle bli advokat, men hon sa, du är alldeles för lång. Det är nu det händer. Kom när du dansar med oss.
Brödsdagen är över.
Mäktigt.
Lite cash, några fötter.
alltså, jag kanske blandar ihop åren, men jag minns också att ni körde Tick-Tack, låten från Oslagbart material, på någon av de här juldagsgiggen, och det var också en jävla stark stund. Men det är så mycket med det här, det är ganska mycket att packa upp. Alltså, personen som har laddat upp det här klippet, som har alltså, tre låtar till från samma kväll, heter Pitt 699.
Ja, men det är min polare. Ja, okay. det är Svintask Peter.
Ja, just det.
Som också för övrigt, han har ett band från Laholm då, som spelar någon slags, det är inte alltså det är motsatsen till SD-punk, men det är liksom på gränsen hela tiden. Han ville, när vi spelade på Skarinska med Alarm och skulle träffa Dennis Luxén första gången, så skickade han med liksom ett gäng med demos, hela deras backkatalog, och var så här: vi hatar Dennis Luxén, så ge dem här till honom. Och jag vågar aldrig ge dem till honom.
För du var inte riktigt...
Vi tyckte ju Dennis var great. Ja. Så det var så här, och typ så här, på varje skiva fanns det en låt som hette typ, jag hatar Dennis Luxén.
Alltså, han kanske hade kunnat ta det.
Men det var nog han som filmade, en gammal arbetskamrat till mig.
Okay.
Fantastisk människa, men kanske hans band är, ja, nej, det är också jättebra. Men,
ja. Men alltså, Boris Ander Jeltsin, jag har liksom inte lyssnat på det på väldigt många år, och sen så började jag snurra skivorna nu inför det här. Det är så bra. Alltså musik och text och energi, och jag kommer ihåg de här giggen också. Det var så fett och kul och speciellt.
Ja, vad kul. Jag trodde ingen var där på något sätt.
Det var ju alltid liksom fullt. Är
det galen? Jo, det var såklart. Men jag trodde liksom ingen la märke till oss på något sätt. Men jag har nog förträngt det lite grann. Men det var en härlig period. Och att vi fick komma tillbaka typ 3-4 år i rad.
Ja.
Att vad var grej? Att vi fick lite budget och ta in extra folk.
Ja, det var ju också deras grej. Alltså... Det var som att ni blev liksom husbandet på juldagen.
Ja, det var mäktigt.
Men hur ser du på Boris Ander Jeltsins åren idag?
Ja, men i och med att vi splittrade Alarmrock och så liksom...
Fanns det fler gemensamma medlemmar än du?
Ja, alltså Olle som spelade trummor i Alarmrock var med. Och även på juldagen här som vi spelade upp, så var Ako med som spelade trumpet. Och det var en... på något sätt en bidragande effekt till att vi splittrade Alarm, och för att vi var ihop och så typ tog det slut. Och sen vart vi ihop, ja, som det är med kärlek. Men med Boris så var det väl så här, jag kom på något sätt från en helt annan musikvärld när jag började spela, och han inspirerade mig skitmycket. När vi splittrades så kände jag att så här...
Vilken värld var det? Förlåt.
Men mer liksom... blandbands, eller med best of, mina föräldrar har varit musikintresserade, och August kom från liksom, han lärde mig lyssna på punk och new wave och liksom upptäckte väldigt mycket. Men sen på något sätt, vad kan man varit 23 när vi startade Boris, försökte samla ett gäng polare och liksom fortsätta där vi avslutade, och August var ute i bilden. Du hade flyttat. Ja, sen bara rullade det på. Och vi gjorde ganska lite. Alltså, men det var lite samma. Så här, vi gjorde jättemycket spelningar, men bara två album.
Ja. Och det här vet jag inte om någon annan i det här rummet har tänkt på. Men jag tycker att låten Matrosen på Oslagbart material, alltså öppningsspåret på Boris Ander Jeltsins andra album, där finns alla beståndsdelar till det som sen blir Stilla havet. Det är liksom med lite annat arr, lite andra instrument, så är det en Stilla havet-låt i princip, tycker jag.
Ja, men det är roligt att säga, för det var ju Henrik Svensson som producerade andra skivan. Och han producerade ju Fritt fall, eller gjorde den efterproduktionen på den Fritt fall-EPen. Mm. Och vi hade liksom inte, vi jobbade ju med orglar och lite mer liksom akustiska piano och klaviatur. Men han var väldigt inne på, han har ju producerat ganska mycket elektronisk musik, och såg den liksom, vad kan man göra med att man bara loopar trummorna och så bygger man det som en skrivbordshit. Och det var då jag insåg att så här, fan, man kanske inte behöver spela allting live. Man kanske kan skriva musik på en dator och börja intressera mig för det.
Och det är ju alltid poppis med sådana tankar när man är med i ett band.
Verkligen, när alla börjar få barn och det är strul på replokalen. är alltid fullbokad och sånt där. Så att, ja, men det var en lucköppnare. Men den skivan på något sätt, det var ju som du säger också bara ett spår av typ 10 som var lite mer elektroniskt. Men absolut, det öppnade upp för det. Jag har ju alltid varit liksom enbart liksom nördig på gitarr, eller inte så nördig, men mer gitarr singer-songwriter baserad liksom, mm, när jag skriver.
Men jag tycker, men du har också, alltså man känner igen din gitarrton.
Ja, kul. Ja. Jag försöker skala ner den. Det är kanske det. När det är en sträng. Mm.
August, vad tycker du om bandet Boris and the Yeltsins?
Nej, men jag tycker det är fantastiskt. Eller, det var väl det som vi ville låta med Alarmrock, men aldrig kom dit.
För att kompetensen inte fanns där, eller liksom?
Nej, för att jag fanns där, tänker jag.
Nej, men mognaden. Tiden fanns, ja, inte.
Nej, men det fanns inte tid och det fanns inte liksom... Mm. Nej, men det var... Eller, superfint. Och... Mm. Nej, men det var ju jag liksom skulle plugga och så, men jag tyckte det var väl jobbigt på något sätt också för mig den där tiden. Måste vi säga.
Att vara utanför sammanhanget.
Ja, eller för att jag tänkte liksom, nu skiter jag det här och så, ja, men du vet, man är som läser, man är inte så gammal och det är liksom mycket socialt där och mycket liksom. För vi hade ju hållit på med det här bandet Alarmrock, och det var ju som väldigt så här, när man är ung och har ett band så är det ju liksom så mycket mer än det just musikaliska. Och kanske dessutom om man tillbringar väldigt många veckor i rad på ukrainska transsibiriska järnvägar. Vi åkte transsibiriska.
Har ni ätit er igenom deras meny?
Ja, för det fanns inte så mycket kvar. För att de hade tåget hade åkt hela vägen från Vladivostok. Så vi fick bara vara med på sista rutten där genom liksom västra Sovjet. Och då fanns det bara kvar...
Seljanka och te. Typ.
Seljanka som var någon sån restsoppa. Mm. Och även färgblandad rom och cola i så här en liters mjuka plastflaskor som var varma, för kylan var också slut. Nej, men så då är det ju liksom supermycket socialt så där som är, kan vara knepigt liksom.
Jag fattar. Men gick du på någon av spelningarna eller kände du att så här, det gör för ont?
Ja, det var nog lite på det senare.
Ja, okej.
Okay. Men du var också liksom inte i Sverige?
Absolut. Nej, men jag blev ju kvar där nere i alltså bokstavligen typ efter de här turnéerna och började jobba för UD och liksom. Ja,
och träffade Ludogorets Veronica Lake.
Nej, nej, det var ju han turnéledaren.
Ja.
Ja, vi håller det där.
Vi hör den ej namnkunniga trion Pinky and Rihal riva av låten Terelie, som är en hindispråkig omarbetning av duon Obscure by Degrees hitlåt A Woman Like You.
Där behövde du kolla efter. Ja, försök inte. Ja, okay. Och årtal, har vi det?
Ja, A Woman Like You utgiven som B-sida på en singel 1981 och Terry Lee utgiven 1985. Det här var alltså, det är samma upphovspersoner. 85, okay. Två indier som flyttade till England på 70-talet.
Vilken jävla låt. Alltså.
Ja, skitbra. Det är helt fantastiskt. Ja. Det var ingen som köpte den här skivan när den kom. Alltså, absolut ingen. Och sen så
ändå det är en stor marknad.
Ja, tyvärr så var den ju inspelad och marknadsförd i Storbritannien. Och där är inte marknaden för New Wave i den liksom indiska diasporan. Eller den var tydligen inte så stor. Utan de lyssnade på andra grejer. Mm. Den här återutgavs i fjol. Och kanske nådde 400 pers. Jag vet inte. Men
den är fortfarande låg.
Ja, precis. Det är otroligt. Jag ska också säga att alla låtar på skivan inte har samma verkshöjd. Det är lite liksom jodlar-rockaktiga inslag också. Som
De har ju mycket berg också, tänker jag, i Indien. Att jodling kommer med topografin.
Ja. Det här är första delen av en tvåstegsraket. Inte en brandsläckare då, som jag tänkte spela upp för er. Andra halvan kommer.
Clubhouse.
Ja, det här är ju mer något sånt som man har lyssnat på, fast kanske inte kan. Eller nu kommer det någon som sjunger på Bangla.
Den
diffust riff och en svensk rockman som sen gick över till Acke Gura. Jag vet inte vem det är, men jag tänker mig att man kan hitta honom här. Vi sitter i Gamla stan nu och spelar in här. Vi kan gå ner här och hitta honom sitta på någon slags restaurang, pub, bar här med en Acke Gura och spela med låtarna.
Du sitter i samma soffa som honom. Alltså det här, lyssna på trummorna. Det är exakt de här trummorna.
Jo, men vi är ju fortfarande i det här skedet. Vi är inte i sitta på en pub i Gamla stan och spela de här låtarna.
Ja.
Eller på Akkurat uppe på Hornsgatan. Det är bra.
Det enda som skiljer oss från det här är kanske den här
år. Nej, det är bara år som skiljer.
Ackegurkan.
Det är enbart tid. Ja.
Ja, det är roligt att ni ser det här som någon sorts liksom möjligt vägskäl. Det är antingen blå pian för absolut framgång eller så är det början på slutet. Vi har en tidig inkarnation av Staffan Hellstrand.
SH.
SH. Ja. Låten heter Mitt i.
Ja.
Året är 85,
just
tror jag.
Det, okay. Ja.
Nej, men det, jag såg honom på någon typ av, jag vet inte, han fyllde 75 och hade en release eller reunion på Nalen. Eller,
jag såg gammal.
Nej, jag bara sa det, jag vet inte. Man är inte 60 längre, som Jerry Williams sa i frukostbuffén. Nej, men sen insåg jag att då hade han just släppt en ny platta, en temaskiva om ett mord som hade begåtts i samma hus som han nu är ordförande i en bostadsrättsförening. För typ
gräv där du står, säger de.
Ja, verkligen.
Genren bostadsrättsföreningsrock fick en helt ny innebörd. Men det...
Ja, jag tänkte inte att det var SH som stod för den.
Nej.
Det är lustigt, för här har de ju skruvat till sitt ljud. Några år tidigare så gav de ut singeln Östberlin, som jag trodde skulle vara alltså så här deep liksom mörk postpunk industri. Det är ren och skär raggarrock och inte skitbra sådan heller. Men här, det här tycker jag ändå är en sweet spot. Och nu med
bra låt.
Ja, det här är en bra låt. Det är en ganska, absolut, bra, det är en ganska bra skiva också. Mm. Tillsammans med den här Pinky Ann Rihal-låten så börjar vi liksom ringa in någonting, en känsla, ett sound, en ljudvärld som klöser rätt skönt, i alla fall i mitt bröst. Kanske i ert också. Alltså, vi har varit inne på liksom någon sorts barrikad blåsförstärkt punk som sen blivit liksom Svedmyras Town Called Malice uttolkar style i Boris and the Yeltsin. Mm. Så helt plötsligt så är det som att liksom nästa logiska steg är att landa på den här planeten. Eller hur kommer det sig liksom att Stilla havet började...
Det följer väl, jag tänker mig att det följer precis
tidslinjen
fast med en, att allt, varje steg som togs tidigare tar nu mera 5 eller 8 år. Att vi gör hela den här världshistorien.
Så det radikala nya steg, det är att ni låter som Happy Mondays på nästa...
Ja, men det
har vi redan påbörjat det arbetet.
Ja, men faktiskt, vår nya skiva så har vi en låt där vi försökt hitta den Sean Ryder och Bez-stylen där. Den heter Tomma drömmar.
Nej. Tomma drömmar. Tomma drömmar, det var ju två platt. Det är vår
den
största hit.
Vackra lögner, det är samma alliteration.
Ja, absolut. Ja. Det är väl alla låter har samma alliteration. Men... Nej, jag tycker det är intressant, för just den här låten vi hörde har ju precis de här beståndsdelarna som vi liksom kanske jobbar med nu mycket, att det är så här, eller när vi började liksom efter, ja, på andra skivan så började vi liksom kanske titta lite mer tillbaka så här, vad gjorde New Order innan de började spela synt? Ja, då var det Age of Consent, det finns ju många liksom igenkänningsfaktorer i den här låten, att det är basen, den här plonka, det ligger någon liten arpsynt som bara ligger och tuggar, och sen den här lite upphackade Joy Division trummorna att blanda det. Sen har vi väl lite kanske utforskat klart det nu och går in på lite mer new wave. Det finns ju så mycket där som händer liksom parallellt med varandra, så att nu är det väl kanske lite mer liksom new wave och Noi och hela den här krautrock-grejen som man inte är riktigt klar med.
Jag tänker att en potentiell fara kan vara, jag tycker inte att ni gör er liksom skyldiga till det, men att man av utomstående mindre vetande betraktas som någon sorts tribute act eller ett museum.
Mm.
Jag upplever inte så, utan för mig som liksom ändå har framförallt liksom din musikaliska resa eller varit passagerare, så jag känner ju liksom igen personen. Det är mer som att det är nya färger i paletten, eller vad man ska säga.
Ja, fint.
Och det gör ju att det heller inte blir låst nödvändigtvis vid ett sound. För att det första Stilla havet-släppet låter ju inte som Natten heller, eller vice versa.
Mm.
Men just på något sätt, när framförallt vet när så här presspersoner som sitter på typ en, jag vet inte, turnébokare eller liksom på något skivbolag eller på någon livescen ska skriva någonting, så blir det alltid så här 80-tals doftande syntdänger med...
Jo, men det... Och det
Jag har försökt jobba i, eller komma ifrån.
Ja, samtidigt så vaccin på det är att när vi har ju kört några så här gig när vi har blivit bokade som typ förband till något band från 80-talet som återförenats. Och vaccinet för att vi inte ska bli det, för att deras publik blir jävligt besviken. Såklart. Och så
Culture Club headsen.
Ja, nej, men det där är ju en jävla återvändsgränd. Så vi är ju ingen nöjd när det kommer till det.
Nej, men då, och det är väl lite problematiken kring liksom vår fanbase, om vi kan kalla den det, men att så här, vi tänker att vi återuppfinner någonting som vi vill folk ska höra. Men de här gamla gardet, åh vad kul att få höra någonting som låter så gammalt. Så här, det här är inte gammalt.
Alltså, nej, för det är det som är grejen, att om ni börjar droppa referenser, alltså tvunget, eller om någon som ni pratar med säger, åh, men, ja, du nämnde Lustans Lakejer här, alltså går man tillbaka till den källan så låter det inte så.
Nej, exakt. Och vi försöker bara extremt samtidigt, och våra texter är ju liksom kanske att vi anammar ett klassiskt skrivande, men det vi skriver om är ju på något sätt om här och nu.
Ja, men det är just den lustans lakejer-grejen. Jag kan inte begripa den. Alltså, kan du säga en, ja, du kan säga en lustans lakejer-låt.
Som Uppdrag i Manila eller vad fan. Det är
Genève. Och då är den där diamanten-låten. Men annars är, nej men vad är liksom, nej, och det är ständigt. Och det är så märkligt, för då är det ju antingen någon som inte har lyssnat på oss eller inte lyssnat på lustans lakejer.
Ja, men, nej, men till och med jag börjar namedroppa så här när det är någon på jobbet som är så här, låten är så här, är det gammal synt eller? Ja, men det kanske är lite lustans lakejer.
Nej, men vadå? Du vet ju ingen lustans.
Nej, precis. Jag har liksom inte koll på dem, så att därför, och jag har inte koll på synt, så att därför har jag börjat så här, du vet vad det här är. Då har jag börjat placera in oss där.
Det är ju väldigt ödmjuk om ditt eget konstnärskap att du liksom väljer att
man vill inte stå där som ett frågetecken, är så här, det är väl mer bara fylla ut vakuumet. Men ja, det är kanske mitt fel. Jag går runt på stan och säger att jag håller på
ett liksom... Lustans lakej för TikTok-generationen.
Men jag har aldrig hört det.
Åh, vilket mörker. Ja. Lustans mörkret. Ja, men det finns väl annat som är roligare.
Ja, Per Gessle.
Men om man ändå ska ta... Jag plockar i alla fall en referens i er katalog.
Mm. Som vi själva har kommit på då, eller som du själv har känt.
Nej, den är så uppenbar att den syns från internationella rymdstationen. Och det jag tänker på är det här.
Tansrull.
Nej, faktum är att det här är... Det är liten som skrev
det. Ja, det är Tanzanias.
Precis.
The Band.
Ja. Är det för att vi gjorde en låt som hette Dunka kallt? Eller?
Ja, det är det jag tänker. Ja.
Jo, men det var väl en sån perpetin av den superstarka. För det är ju ett band som man kan relatera till. Det finns ett konstnärligt credo som vi väl sen liksom alarmrock och framåt.
Ja, och det är extremt unikt att få ett kvinnligt perspektiv liksom i den här mansdominerade scenen som var just då. Och som är extremt inspirerande och det, liksom betydligt mer intressant. Och...
Kan det vara att jag liksom kanske ruckar på det jag sa för en timme sedan, men är det Sveriges bästa band?
Kan vara.
Det här är i alla fall en otrolig skiva tycker jag. Den håller en kär till min egen samling.
Amazon?
Ja.
Tansrul har jag alltid varit närvarande, både bokstavligen och billigt. August, vad blir det?
Min moster spelade.
Malena spelade piano.
Ja, och Liten och Kajsa och Nike, man har ju träffat dem mycket. Ah, svinbra. Bra låt, bra skiva. Ja.
Ja, och låten heter Dunkar varmt. Stilla havet har en låt som heter Dunkar kallt. Coincidence? Frågetecken.
Nej.
Nej. Alltså det är inte ljudliga släktingar nödvändigtvis, men
nej, den var väl kanske den låt som var längst ifrån.
Ja, det var men någonstans hoppas man ju att det finns den typen av, att det hänger ihop med text och musik, som jag tycker att det där gör på ett starkt sätt. Eller som det gör.
Jag skulle kunna fortsätta hela kvällen. Vi har snackat väldigt länge. Jag har egentligen ett nummer kvar på repertoaren. Det är min favorit från er nya skiva Natten.
Spännande.
Och det var ju här någonstans som jag började fundera på det här med körkort.
Har du körkort?
Jag har körkort, ja. Mm. Men alltså, det är liksom... Det...
Men när man är ung så per definition har man ju inte körkort. Om man inte är uppvuxen i Texas, tänker jag.
Nej, men visst.
Och det här är ju på något sätt...
En tillbakablick.
Ja, och en... Rör sig väl... I något slags 20 års spektra låten.
Det här var en sån låt som, när jag hade hört den första gången, så satte jag på den direkt igen. Mm. Och tänkte så här,
trots att den är så lång.
Ja. Jag stod i köket och höll på. Det lämpade sig väl.
Mm. Diskade du eller lagade du mat?
Både och. Jag försöker göra båda samtidigt.
Gårdagens disk. Framtidens mat.
Ja, där har du. En Dr. Cosmos-låt.
Ja, verkligen. Det är roligt. Vi klämde in den här. Liksom, den här släpptes ju lite innan själva skivan. Fick ganska svår respons när vi släppte den som singel, men när vi släppte skivan så är det många som har liksom, fan, den där sticker ut och är...
Ja, men den kommer som en perfekt, jag ska inte säga palettrensare, men det är på samma sätt som i baksätet liksom överraskar, så är det här liksom en ett mellow piller.
Mm. Ja, fint.
Och sen ska ju sägas också att bokslutet på skivan Odessa är också, alltså, storslaget, återhållsamt, vackert och alltså en låt med många ansikten rent musikaliskt. Mm. Som väldigt, tycker jag väldigt mycket om.
Det är lite det här August har tjatat om hela tiden. Återhållsamma. Liksom väntar några verser innan vi är igång. Men det är...
Det finns ju någonting i det.
Mm, verkligen. Det är också så jävla tråkigt när man står där och bara vill ösa på. Man är så jävla peppad. Men ja, det här har varit fin.
Här slår ni liksom an den romantiska ådran väldigt mycket.
Mm.
Och ja. Så jävla bra.
Ja, vad fint.
Kommer du ihåg att jag sa att jag hade en observation utöver den här fördomen som vi nu har liksom grusat, krossat och kört genom köttkvarnen?
Mm.
Det är att liksom de teologiska inslagen har blivit mindre viktiga med åren. Det var väldigt mycket Gud, Jesus.
Okej.
Och Palme.
Vi gärna komma med ett exempel. Palme kan jag hålla med om.
Men du hade en Gud, vad har vi gjort?
Gud, vad har vi gjort? I Täby sjunger Gud, varför blir det så här? Jesus figurerar väldigt mycket i Boris.
Och gör det? Wow.
Nej, gör det? Alltså, jag hade en...
religiös period.
Nej, men jag hade lite skrivatorka. Jag har alltid lite skrivatorka. Men då tänkte jag... Det här kanske var när jag... liksom innan Alarm och innan då slog
alltså
upp
en, när du var 11
typ slog upp en bibel. Jag bara tänker att det här har liksom satt sin prägel i mitt låtskrivande.
Gud.
Slog upp en bibel. Men det var det enda jag hade. Så här, antingen så var det en Kalle Anka eller en bibel. Min morsa hade ju någon.
I vissa hem är de en och samma.
Ja, nej, men min morsa är absolut inte religiös. Men hon snodde biblar på begravningar. Så att vi hade jättemycket.
Va? Vänta. Varför?
Men tyckte det var bra. Så här, bokstöd. Och...
Men du sa plural också.
Biblar.
Ja, på begravningar.
Ja, men och bröllop. Och så här, vi hade jättemycket biblar.
Okay.
Som olika, liksom, sätt under ett bord. Eller, ja.
Ja.
Men i någon låtskrivartorka då, utan att jag var låtskrivare, så slog upp, tänkte jag så här, men om jag sätter ihop, om jag bara tar lite ord och sätter ihop det till någon slags dylansk textrad, så kan jag komma vidare ur den här liksom torkan.
Är gamla eller nya testamentet bäst för det ändamålet?
Ja, ingen aning. Är det två olika böcker då, eller?
Alltså, nej, det ofta var... är de väl ihoplimmade i en sån bröllopsbibel, så liksom har du väl båda.
Donald Trump fick ju frågan, är det liksom, är det en Old Testament guy eller New Testament? Och han har ju väl inte
i
läst...
Mitten,
nej, han sa, a bit of both, a bit of both.
Men jag tänker mig att Stilla havet är lite mer gamla testamentet, för det är mycket så här blixtar och dunder och lite mer...
Vedergällning.
Ja, ja.
Ja, okej, okay, ja.
Och då kanske Boris är lite med Nya Testamentet. Det är budskapen förlåtelse och så.
Ja, det här, bara för att inflika. Men jag tror att det här var den här man sjunger nu. Är det psalmboken?
Ja, det är en psalmbok.
Ah, okay.
Så det var den hon startade
på. Det var den också. Ja, man får väl inte den i liksom, när man sitter och...
Nej, mer på hotell tänker jag att man får en bibel.
Mm.
Eller av sådana människor på gatan.
Okej, så att din...
Nej, men jag försöker bara lista ut här var det kommer ifrån.
Men det är ändå fler gånger än alltså det finns tillräckligt mycket case för att det inte ska vara en slump.
Jo, absolut. Men jag tänker att det var lite trendigt liksom. Att...
I Svedby då?
Nej, men typ så här...
I din konfirmationsgrupp.
Jag hade läst i Gaffa att Jonathan Johansson var typ religiös och tänkte så här, men nu ska jag utforska det där, och så slog upp den här psalmboken och så... Mm. Jag har ingen aning. Det fanns ingen liksom att... Jag har aldrig tänkt att jag ska vara liksom utforska någon...
Nej, jag måste säga att vi är ett utpräglat eller profant band idag, eller vadå?
Ja, fast nu, den här skivan känner jag verkligen att jag hittade.
Men det är någon sån, den kristna hittade. Plattan, eller vad, förra?
Hittade rätt.
Ja, ja. Mm. Ja, det här, det är Patrik, du har gett oss att tänka på det.
Och kanske ett uppslag för nästa skiva.
Kul att kunna bidra med det. Och jag säger tack så hemskt mycket för både musiken och i synnerhet den här pratstunden. Det har varit toppen.
Det har varit väldigt nyttigt för oss.
Högt och lågt, men mest lågt, tänker jag.
Nej.
Inte?
Alltså med din mic-teknik, tänker du?
Ja, den är låg.
Den är låg.
Långt ner. Ja, sen.
Tack som fan.
Här satt vi P. Tack, vad roligt.
Skoj.
Kul.